Stevie Wonder, Sign, Seal, Deliver. Det var en låt som skulle kunna hörts på SBC. För den spelas väl då och då alltså. Den är lika bra som den alltid har varit. Jag kommer inte ihåg vilket år den var ifrån. Nu ska vi se. Hallå, har vi någon i telefon här?
Ja, det här är Alex Nordström från Radio 98. Och jag skulle vilja propagera för våran piratsändning här som vi ska ha. Nej, får se nu, det här var 30
ja,
år
ja, sedan. Ja, just det, ja, det måste ha varit lite fel här. Ja,
ja, precis. Ja, men det var väldigt kul det här du sände Radio SBC.
Ja, visst ja. Var det kul att höra igen.
Vad sa du?
Visst var det kul, jag kanske ska skruva på.
Ja, det var
på
det
lite. Ja, ja.
Jag hörde lite svagt, får
ja,
jag säga.
Ja, men då kan jag skruva på, jag har en speciell ratt, en speciell mätare på det.
Ja.
Det är bara det att när jag skruvar på, ja men det är inte så
ja,
farligt.
Det har varit lite bättre.
Ja, visst. Ja. Det kommer tillbaka lite, men så är det ju här.
Ja.
Men vad heter det? Ja, visst. Jag hade inte hört den här kassetten. Jag hittade den i morse faktiskt. Jag bara rotade, tänkte jag skulle hitta den gamla SBC om jag hade att spela upp.
Ja, ja.
Och det här var tydligen en nattsändning. För att jag såg ju vad klockan var. Det var i 0:53 och det var 1:09 och sånt där. Alltså.
Ja.
Har du vi gjorde inte många nattsändningar väl?
Nej, det gjorde vi inte.
Då ska vi avslöja, om det är någon som inte vet, att vi pratade med Ingemar Lindqvist. Och du var ju med då.
Precis.
Med SBC.
Ja.
Och gjorde bland annat Piratradio-rapporter då, som var inne lite, kom
ja,
in lite på här.
Som under namnet Alex Nordström, min pseudonym.
Och vad kom det, hur hade det namnet kommit till?
Ja, alltså det är ju lite så här långsökt kan man säga, va? Alltså det bottnar ju i det här med gamla Radio Nordlagen som brukar kallas för Lex Radio Nord eller Lex Nord. Och det var då när man då tar ett A före någonting, va, som asymmetriskt, så blir det tvärtom mot symmetriskt då. Alex, tyckte jag då, va. Mot Lex Radio Nord.
Jaha.
Och så alltså, sista... man till Ström för att det skulle låta lite mer som ett normalt namn.
Ja, där. Just det.
Det är den långsökta bakgrunden till
ja, det där med A hade jag aldrig fattat, som asocial och sådär. Ja, 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 det ser man lär sig. Jaha.
Ja, och asocial har man kanske varit när man höll på med Radio 98.
Ja.
Men det är ju som sagt var för 30 år sedan. Och ja, det är ju, vi firar jubileum, även om vi inte firar så mycket, men i alla fall, det är ju litet jubileum kan man säga.
Det vore ju kul att sända några Radio 98-program exakt 30 år senare. Om du har några som stämmer med de datum som kommer nu här under året, så skulle du kunna sända dem på samma datum eller så, eller?
Ja.
Men det får vi se.
Ja, alltså jag har väl inte så där väldigt mycket inspelningar tyvärr, själv att säga, av Radio 98.
Ska vi se då... Först, om det är någon som inte vet, Radio 98 var alltså en FN-pirat, lite formalare, det var en FN-pirat i Stockholm. Och...
Ja, precis. Och ja, vi gick igång då någon gång i februari, vill jag få det till.
1978 då?
1978, ja. Med de första sändningarna. Och det var ju då med en väldigt gammaldags, till och med då rörbestyckad sändare. Som,
det är en gammal taxiradio eller något?
Ja, precis. Gammal taxiradiosändare som hade köpts då på Surplus helt enkelt. Överskottsbolaget eller någonting liknande. Och den där använde vi då fram till, jag tror det var den 7 maj. Som den då vart inpejlad av Televerket och beslagtagen. Så att då vart vi av med våran sändare och det var ju väldigt sorgligt för oss. Men så... Så det blev ett lite långt sommaruppehåll kan man säga där.
Men hamnade den sändaren en gång på det här radiomuseet där de hade gamla piratsändare utställda?
Jag vet inte det. Mycket möjligt att den finns där. Det har inte jag kollat. Det kunde ju vara kul. Nu vågar man kanske visa sig där också.
Ja, du vågar inte gå dit förut.
Det är lite preskriberat kan man säga nu så här många år efteråt.
Ja.
Men då var det ju väldigt så här att man var ju väldigt aktsam och försiktig bland annat med att prata i telefon och sådär. Man levde rena rama som i en agentroman ungefär. Och det kan ju verka lite överspänt och så, det kanske det var också. Men att en viss rätt fanns det faktiskt att göra det där. För att det är visserligen olagligt för polis och sådär att idka telefonavlyssningar och sådär. Men man kunde ju aldrig vara riktigt säker.
Det hör väl till saken att jag menar, skattebrott och misshandel och sånt, eller misshandel ska jag säga, drabbar inte makten direkt. Men någonting sånt här som att sända piratradio som var ganska så oskyldigt då, det var ju Säpo som var inkopplat ofta. Och det var ju liksom hot mot staten.
Det var ju
och...
alltså, det, man kan tycka verkligen numera att det var väldigt överspänt hur hela frågan behandlades, men så var det faktiskt på den tiden.
Men det är ju så att makten har ju makten via media till stor del, och då är det klart att om man då börjar ifrågasätta media eller utmana det genom att ägna piratsändningar, det är självklart att det, man kan förstå det nu när man förstår politik bättre, varför det var så känsligt då.
Ja. Det var ju lite nervöst, till exempel när man skulle då ut och rigga upp sändaren då på söndag kvällen då inför sändningen och sådär, och ja, risken att det skulle, att man skulle åka fast och så. Men vi klarade oss ju faktiskt genom hela detta 1978 med alla sändningar vi genomförde. Och det hela pågick ju då sen från någon gång i mitten av september kom vi igång igen. Och sände fram till kring julafton det året. Och sen upphörde det hela.
Jaha. Och det var alltså klockan 20 söndagkvällar, va?
Ja.
Och det var en kassett och en liten sändare som du hängde upp, och så stängde sändaren av. Var det sådana kassetterna slut?
Ja, just det. Och då på hösten så hade vi ju då ordnat med en betydligt behändigare och trevligare sändare, lättare att hantera och så. Men det var ju ändå en hel del förberedelse för det där. Batteriet måste laddas och sådär. Och ja, inte minst måste ju programmet göras. Men det ankom ju inte på mig. Det var inte jag som gjorde programmen, utan det hade vi då våran speciella diskjockey, Benny Boogie. Eller numera Sven Hallberg.
Ja, just det. Och det var diskjockey på, det var sådana popradio, sådana diskjockey.
Framförallt, ja, disco soul. Det var väl inte då riktigt min musiksmak, men jag tyckte det var väldigt kul det hela. Och det tycker jag fortfarande att det var. Det är ju verkligen inget man har ångrat, precis. Utan det är ju en väldigt kul sak som man har varit med om. Och precis som SBC var verkligen, som du, Lasse, drog igång.
Ja, alltså jag var väl inspiratör, men jag kan ju inte administrera och fixa.
Så
att, jo, men jag hade ju, jo, jag kan hålla med om att jag hjälpte till upp med hejarop och uppmaningar. Jag kunde se helheten, det kunde jag se, men jag kunde inte fixa en ansökan eller...
Nej, alltså det är väl att...
eller fixa medlems.
Det var ju rätt fantastiskt att vi var ju alltså ett gäng... Och jag har ingen anledning att framhålla mig själv, utan tvärtom, de här andra, alla som gjorde alla saker. Bosse som du hade med där i programmet till exempel, ordföranden. Peter Kasselryd är ju en person som jag inte märkte så mycket av, men som jag senare har förstått gjorde en väldigt massa saker när det gäller just PR för oss då, och mycket sån här bakgrundsjobb, att fixa trycksaker och affischer och allt möjligt sånt där som han, vad jag kan förstå, gjorde.
Visst, och tröjor och...
Plötsligt bara, det fanns tröjor att sälja liksom, med jättetjusigt så här så kallat flocktryck då, som ju var väldigt flott på den tiden. Och ja, det bara fanns.
Jo, det var ju en unik samling människor som kunde olika saker.
Ja.
Hade olika specialkunskaper här och där. Så jag kan inte åt mig äran för att ha samlat ihop dem. Eftersom jag var så intresserad med radio. Jag hade under många år liksom lärt känna folk på olika ställen som kunde olika saker.
Ja.
Men jag hade inte kunnat, så att säga, dra igång det själv. Utan det var de olika människorna. Jag samlade ihop dem och hade idén, och för mig utgår bara från hur det låter i radio, själva radiosändningen. Det är liksom där jag centrerar allt mitt, va?
Ja.
Men det var ju Micke Evert som kunde sända teknik och även teknisk teknik. Det var Per Olsson som dels sände och dels kunde bygga saker vi använde. Samma sak Åke Holmberg med tekniska, även... alltså det var många, va, som kunde många olika saker på specialområden.
Precis, ni var ett oerhört lyckat gäng alltså.
Ja.
Och ett väldigt trevligt gäng.
Ja, Hasse Kristoffer kunde också en del. Han fotograferade och gjorde även till affischerna som väl han och, om det var Peter Kassler, gjorde layouten på.
Ja.
Och det var väldigt, väldigt mycket. Och Gunne Bragason som gjorde de här mera välproducerade programmen som hade
en annan... lite mer strömlinjeformade program.
Ja, kanske man kan säga. Eller i alla fall snyggt, eller välproducerat skulle jag vilja säga. Ja, det är en smaksak eller hur man menar. Men...
Vi menar nog
samma. ja. Så att, nej, det var roligt, för att det var då ett gäng som... Kenneth Andersson var med också, ja, just det. Det var fler, jag glömmer säkert bort några här i hastigheten. Modi Kande var med, och det var några som var med lite kort. korta kanske, men
ja.
Så att det, jo då, det var ett gäng som kunde många olika saker. Det var ingen sån där central styrning och så vidare, det var det ju inte, utan man gjorde lite varsin sak där, det stämmer.
Ja.
Och jo då, det är mycket man kan säga om det där, men och du gjorde såna här, som sagt, piratradio-rapporterna då? Och...
Ja, just det. Så det var ju en tid då det, ja, i viss mån kan man nog säga att de inspirerades, de här piraterna, av oss och av andra liknande föreningar i närradion, FMAK, Disco 91 och så vidare. Och att det var en väldig aktivitet när det gällde just piratsändningar då, FM-pirater i Stockholm.
Men då ska man komma ihåg att piraterna låg lite före SBC närradion, för att 1978 var ett stort år för många olika pirater, Radio 98, men även andra pirater.
Ja, framförallt Radio FM kom
just
igång
det.
Där.
Ja, just det.
Och var ju, ja... väldigt aktiva.
Precis, men som man bara ser numren. I och för sig hade jag hållit på med SBC då kanske nästan 10 år innan, men det var ju bara lite ute i saltet. Så att det var 1979 som startade i närradion, 1978 då, året innan, så var piraterna riktigt stora.
Ja.
Det ska man komma ihåg.
Men så trots att närradion fanns så var det ju alltså en väldigt, blommade verkligen upp vid sidan av närradion också, dessa pirater.
Ja.
Så att,
jo, sen när väl närradion kom igång så fick piraterna inspiration ifrån närradion, det stämmer, det stämmer.
Ja. Jo, du menar så, ja. Ja, men det de fanns även innan närradion.
Ja, exakt.
Och jag vill väl tro att dessa pirater hade en viss effekt på att närradion, att man ordnade med detta med närradion. Och det är ju liksom inte bara Radio 98 då, utan det hade ju funnits en del pirater före vår tid också, framförallt i början av 70-talet.
Jag tänkte på de här sommarpiraterna, Radio Sverige
och inte minst det här Radio 88 som ju egentligen var tre olika sorters pirater, men det heter samma namn så att säga, så man blandar ofta ihop de här tre eftersom de hade samma namn till en.
Vi måste göra en distinktion också, för nu har vi pratat popradio, alltså SBC, Radio 98 och Radio FM, det var så här radiodiskjockeys, det är en sort som fanns som pirater, men Radio 88 var ju, eller blev med tiden från politisk vänsterradio också.
Alltså den första Radio 88 var ju lite poppig pirat kan man säga. Lite glad pirat sådär. Den andra var ju mera så här röd, lite vänster politisk.
Vilka år pratar vi om här nu?
Nu hörde jag.
Jaha, vilka år pratar vi om då?
Jag var inte så aktiv med att lyssna då, men om jag kan liksom minnas vad jag har så att säga pluggat in om det här, så var det väl ungefär 1972, 73, 74, någonstans där va, som det här var som mest aktivt. Och sen fanns det ju även en pirat som kallade sig för Radio Stockholm.
Ja, just det.
Som inte alls har någonting med den här vanliga Radio Stockholm att göra.
De kom igång 1977, alltså
innan det riktiga Radio Stockholm drog igång 1976. Radio Stockholm drog igång 77.
Ja, just det.
Men det talades väl liksom rätt mycket om det blivande Radio Stockholm, så det är ju möjligt att de hade inspirerats av just det namnet, att de nästan ville muta in det namnet så att säga.
Men det blandar man popradio-piraterna, det fanns många roliga namn och många roliga pirater som kom igång då 48, 49, 80 och sådär.
Ja.
Det var ju en hel uppsjö då med pirater.
Ja, Radio Free Time och Gonzo och allt
just
möjligt.
Det var det också. Det var någon som hette Radio Monopol också.
Ja, just det. Jo.
Jo, det fanns mycket sånt där. Radio Frisco fanns väl också sen?
Radio Frisco. Vart tog Radio Frisco vägen? Det har jag undrat mycket.
Vad är en av dina favoriter?
Ja, verkligen alltså. Och jag har tyvärr inget exempel på det. Utom just, jag har ett lite collage på lite hur de här olika piraterna lät. Jag har lite smakprov på hur Radio Frisco lät, men inget komplett program tyvärr.
Okay.
Annars så spelar jag ju in de här piraterna då när de sände, men det var ju liksom bara för att egentligen göra min rapport som jag spelade in för att ha då exempel, och sen så raderades det också.
Det är ju hemskt.
Så tyvärr, jag har liksom nästan inga kompletta program kvar arkiverade.
Och det var ofta söndagkvällar klockan 20. En del började 21, en del blev 19. Det var lite runt 22 och sådär va?
Ja. Men... oftast så var det väl rätt så korta sändningar sådär, att det oftast stämde rätt bra med hur lång speltid en kassettsida har, ja, kan man säga. Så det var 30 minuter eller 45 minuter, och var de riktigt fräcka så kunde de bli en timme långa. Men det fanns ju också, det förekom ju också att de sände i flera timmar, och då använde någon slags rullbandspelare för det då. Ja, men oftast var det ju att de var väl mer eller mindre tvungna att sända inspelade program för att då hålla sig borta under sändningens gång ifall det skulle bli inpejlat då av Televerket och polisen.
Och där var det en skillnad från närradio där det mesta gick direkt.
Precis, ja.
Så på så vis var det,
Det skilde sig åt verkligen i det avseendet.
Ja. Men det fanns nog enstaka som sände direkt. Det var en ute i Tyresö som vi som sände direkt och sa sitt eget telefonnummer och sånt där. Och jag ringde det och så sa han var adressen, så fick jag komma och hälsa på och sånt.
Jaha.
Jag kommer inte ihåg vad den hette.
Var orädda typer.
Jo, men om jag får säga det, hörde du så, han kände igen min röst och hade väl hört SBC och sådär. Visste att det var väldigt positivt till den hela den här kulturen.
Ja.
Så att han tyckte det var kul. Men tyvärr åkte han fast sen och fick någon straff och sånt. Och aha, det var lite synd.
Jaha. Jag var ju för övrigt på två stycken såna här piraträttegångar i rådhuset då i Stockholm. Och i bägge fallen så var det såna här killar i cirka 17 års åldern då. De fick ju då dagsböter för det hela.
Mm.
Och jag kommer ihåg den här åklagarens fråga vid ett tillfälle där den här åtalade då fick frågan att har du inte ansökt om att få sända sån här radio? Och det var ju liksom en så korkad fråga egentligen, därför att det var ju helt meningslöst att ansöka eftersom det var radiomonopol.
Mm.
Så att det möjligen då, ja, på scen. Jo, just det, det här var under närradiotiden. Så i och för sig hade han kunnat sända i närradion. Men ja, att ansöka om att få sända radio gick ju liksom inte på den.
Det var inte ett sätt bara att lura juryn som kanske inte var så hemma på reglerna, som då inte fattade det.
Ja, eventuellt.
Ja. Jo då, det hände ju väldigt mycket. Och det var ju väldigt roligt med hela den utveckling av popradio som var. Det var ju som en folkkultur med som massa garageband igen levde upp.
Ja, man kan likna det väldigt mycket med det.
Ja, så att det var ju väldigt roligt.
Ja.
Och, men sen som sagt, SBC då som förbjöds, och det var ju 20 år efter Radio Nord förbjöds, så där som på en månad, va?
Ja.
Med en månads differens.
Ja, precis. Det råkade sammanfalla så att det var precis 20 år efter som även då vi fick upphöra.
Ja. Det var synd att vi inte visste om det innan vår sista sändning, men det var ju också planerat givetvis att det skulle bli så att vi inte skulle kunna säga någonting där.
Nej, just det. Nej, precis. Nej, det vi hade väl, även om det var väldigt svaga förhoppningar, men ändå hade vi väl inte riktigt gett upp hoppet om att kanske det skulle lösa sig, att vi kanske skulle få sändningstillstånd, men det fick vi ju inte. Och det är väl nästan man undrar om det var med beräkning man hade ordnat det på det viset. Så att...
Jo, det var det, därför att när det här skulle sökas då, så sa de att de första som söker kommer behandlas först, och vi var nog de första som sökte men behandlade sist, och många som sökte senare fick ju svar snabbare, va? Fick ett ja. Så till exempel politiska föreningar som hade kopplingar till politiken och sådär, va? Så att det...
Ja, jo.
Men vet du vad, när jag satt och sände det kom ju in, för vi hade ju adressen till SBC hade vi hem till mig innan vi, sen gick det över till postbox, va? Men det kom plötsligt en massa namninsamlingar, för när jag lyssnade på den kassetten vi spelade nyss, det var alltså lyssnare eller medlemmar som på eget bevåg hade ordnat namninsamlingar. Det kom en massa namn, va, plötsligt. Som man såg att var påskriva många olika personer.
Det var rätt fantastiskt, och det var ju också en hel del som alltså ringde till programmet och uttryckte ungefär som att nu när SBC ska lägga ner, vad ska man då med radio till i fortsättningen? Det verkar helt meningslöst att ha en radio när vi skulle stänga.
Mm.
Så att det är rätt fantastiskt.
Men sen är ju frågan hur mycket det är nyhetens behag, för att de flesta vill ju bara höra musik, och det står ju skvalar massa musik på många olika stationer, så frågan är hur mycket den här, det vi är intresserade av, fulla radio, alltså radioingrediensen, att det är direktsändning, att det är levande, att det är äkta personer, att man tar in lyssnare och pratar med lyssnare, man är ute på stan, hela det här som är här och nu och som är på riktigt. Den ingrediensen som man kan kalla för radio som saknas då mycket i dagens popradio, frågan är hur mycket den, om det var Nytens behag mycket att den fanns. Och Nytens behag att det fanns så mycket musik. Så frågan är om vi hade fått fortsätta, om det hade planat ut och liksom stelnat till, om vi hade blivit sämre och sämre med tiden och såna där saker. Det är svårt att veta, va?
Det är ett oskrivet blad, precis som det är till exempel då om vi tar Radio Nord. Om vi tänker oss, jag har väldigt mycket funderat på ibland hur det hade gått ifall Radio Nord, ifall man hade låtit Radio Nord hållas. Om de hade fått liksom inga ingripanden, de hade bara fortsatt. Och en grej hade förmodligen varit att det hade kommit fler såna här radiobåtar och sänt utifrån samma plats som Radio Nord. Att Radio Nord hade säkert fått konkurrens ganska snart. Nu uteblev den eftersom alla insåg att det var kört med det projektet. Men det kan man mycket undra över vad som hade hänt med SBC om vi hade fått fortsätta och liksom bara fått fortsätta i närradion till exempel. Eller om det hade kunnat utvecklas till någonting större. För att,
man ska ju komma ihåg att det var väldigt få sändningstimmar.
Ja, det var det ju.
Det handlade om, det var någonting 5 timmar i veckan någonting.
Ja, även om vi satsade ju då på det här på söndagarna då med 3 timmar, 14-17
först, sände vi på söndagarna. Innan det var ju ned.
Vårt viktigaste sändningsblock.
Men sen blir det minskat då till 2 timmar söndagar.
Ja, det fick vi minska, ja. Och då fick vi istället som en slags tröst, eller vad man ska kalla det för, så fick vi sända på lördag kvällen då.
Nej, på fredag. Nej, men så här var det. För det här kan jag.
Jaha.
Det börjar med söndagar 14-17. Ja. Och sen ganska snart efter lördagar 19:30-21:30.
Ja, just det.
Och då blev det 5 timmar. Och sen så gjorde de efter något år, eller vad det var, någon nedskärning. Så då tog de bort 1 timme på söndagar, så det blev 14-16 istället. Och sen tog de bort 1 timme på lördagar, så att det blev 19:30-20:30 bara.
Det minskade på lördagen, ja.
Och
fredagssändningen var ju lite besvärlig sådär. Den gick ju på eftermiddagen när liksom alla antingen var på jobbet eller var i skolan.
Ja, den låg precis efter att det hade pipit i 15 minuter också. Det var sån här pip klockan 15:00 till 15:15, så var det pip. Nej, men den där fredagssändningen hade vi aldrig sökt. Den fick ju som någon form av kompensation. Det var 15:15 till 16:30.
Just
det. Så den blev. Men på det hela taget så är det självklart att de ville ha bort oss från det viktiga och ge till andra och sådär, mer etablerade. De som hade alltså närmare kopplingar till politik och etablissemanget och så vidare. Det är alltid så. Liksom när makten vet att det de har kontroll över, va, det som de här studentföreningarna fick ju sända, de fick den här tiden 16-17 på söndagar till exempel, va, och Radio SUS och sånt, det fick ju fortsätta. Och självklart politikerna då, Folkpartiet som hade Förmak och Socialdemokraterna som hade Radio Fotfolk och allt vad det hette, och många gjorde liknande, samma sorts program ungefär, va. Så grejen var ju, för att när vi sände, det fanns en dimension i det här, att det var amerikanskt eller popradio. Jag kunde förstå det argumentet om man tycker att en form av kulturimperialism från USA. Även om jag inte håller med, därför att många av de som försöker göra saker i Europa har blivit förbjudna för att åka till USA och kan göra dem där, och sen kommer den kulturen tillbaka och är fortfarande folkets kultur. Men en annan diskussion. Men jag kunde i alla fall förstå det här att den svenska kulturen försvann. Det argumentet kunde jag förstå. Men nu är det helt bort. Liksom bara, nu är det politiskt korrekt.
Det gjordes ju på, om det var på kulturdepartementet, som det gjordes någon utredning ifall det här SBC-namnet, SBC, om det var någon slags, om det var någon slags sån här inbyggt någon hemlig grej med det, att det skulle i själva verket utläsas som CBS. Och CBS var ju på den tiden det verkligen dominerande skivmärket när det gällde just disco-vågen.
Gud vad dumt. Var någonstans gjorde
det? Men det fanns ju liksom, det kom ju från ert lekande i Saltsjöbadens Broadcasting Corporation. Och liksom det var ju så löjligt. Men alltså jag har faktiskt uppe på TT sett just det TT-telegrammet där de alltså berättar om det här. Och där man alltså har diverse funderingar kring just vårt namn, att det skulle vara något, att vi skulle ha varit köpta av CBS alltså.
Vilka var det som gjorde den utredningen, så att säga?
Det var väl nästan att man hade önskat att man hade fått någon slags, för att vi var ju så fattiga i det här egentligen.
Det var ju flera som frågade oss vilka som stod bakom i början, så vilka som ligger bakom, vilka som ligger bakom. Men du vet, de etablerade politiska kretsarna, där är det alltid att det ligger några bakom. Det uppstår inte såna här udda sak från folket. Om det gör det så ska antingen stampas ut, va? Eller man ska stjäla deras grej helt enkelt. Det är så det fungerar hela tiden, va? Och det visste inte jag om då, va? Men så därför så undrar man alltid vilka som ligger bakom. Och det är lite som sådana maffor. För om det är några som ligger bakom, det beror på hur starka de är. Då kan man få vara kvar, för då har man liksom deras stöd i ryggen på något sätt, va? Det är som att man tillhör en annan maffia då, som de kanske inte vill ge sig på. Det funkar faktiskt på det sättet. Man kan börja med någonting som enkelt, som att sossar och moderater har liksom kivats alla år, va? Och tillhör man det ena blocket så har man en form av skydd för att man tillhör det blocket liksom, va? Men inte det andra, även om de andra skulle vilja stoppa. Men då blir kampen på ett annat sätt. Om man är helt oberoende, då kan man liksom bara sparka över och köra över hur som helst. Och begå vilka saker som helst. Så att det är liksom, det är så det fungerar på något sätt, va? Och vi var ju faktiskt helt oberoende. Det kan avslöjas nu. Så här långt efteråt.
Men det var väl det att vi upplevde väl kanske då, eftersom vår programstil avvek då från det här gängsen normala svenska som gällde liksom på den tiden i svensk radio, i alla fall på Sveriges Radio. Och att vi kanske då upplevde som lite amerikanska, så att säga.
Egentligen var det inte så. Jag har fattat hur det ligger. Jag trodde det på den tiden, men egentligen är det så att vi blev populära. Och vi sa saker om att hur de hade, vi var för fri radio och berättade hur de hade stoppat Radio Nord och lite snabbt, Radio Syd och det ena med fjärde. Och vi fick ungdomarna med oss. Det var liksom det som var grejen, att vi blev populära. Och då Radio Syd, hon hade satt sig i fängelse och så vidare, då gled Radio Nord tillbaka till sin törnrosasömn, eller Sveriges Radio gled tillbaka till sin törnrosasömn och led trista därför. Så det var inte det att de var, alltså grejen med populära program, det är bara för att få in folket och så att man har dem under kontroll, om du förstår vad jag menar, va? Det är liksom inte det populära som är fult eller fint i sig. Kultureliten rynkar på näsan, tycker illa om, men politikerna använder det gärna som sätt bara för att få in folket. Som när sossarna var helt emot den här närradion, de hade alla möjliga argument, men de startade precis likadana program själva då, som skulle låta så här poppiga sånt, för att få in då liksom. Så att det är betydligt krassare och lägre än så. Om de åtminstone hade någon kulturpolitisk idé så kunde man respektera dem, men och det finns ju några som har någon kulturpolitisk idé, men de flesta, det handlar bara om makt helt enkelt, va? Det handlar liksom bara om att hålla inne folket under paraplyt på något sätt, va? Det är betydligt krassare än vad man kan tro från början, alltså. Det är lika krasst som kommersiell radio då brukar sägas att vara, va? När den är som sämst. Och när den är som sämst också, att man bara liksom vill ha in lyssnare för att pumpa ut reklam. Här är bara att man vill ha in lyssnare för att pumpa ut propaganda. Det är samma filosofi i stort sett.
Ja.